Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Ringside och vi spelar in nu, jag och Fredrik, det är sent onsdag kväll. Det är späckat schema. Fredrik har fortfarande på slutsekunderna eller slutminuterna på Tingsryd Bikarlskoga där jag och Fredrik är ju lediga idag. Fredrik, hur känns det här? Både jag och du lediga, det känns nästan surrealistiskt.
Först gjorde det, sen var det en väldigt behaglig dag. Det blir mycket ändå. Du har ju massor. Jag har ändå fredagen där gör vi Djurgården Södertälje och sen gör jag hockeylördag på lördag. Så jag tycker liksom dagarna försvinner ändå. Så att det här var bra och det blev ju väldigt tajta matcher ikväll. Så det var en bra kväll i soffan.
Man snappar upp rätt mycket mer när man står... Eller när man sitter hemma i soffan och kan ha liksom olika skärmar och göra massa statistiksystem och grejer. Man snappar upp en hel del annat än när man står mellan båsen.
Ja, och jag ska faktiskt medge, jag har sagt förra säsongen tror jag vid ett par tillfällen att vi har bästa platserna i arenan. Och det har vi sett till att vi känner pulsen, dofterna, människornas reaktioner. Men i vissa arenor framförallt, som i Södertälje, så ser vi nästan ingenting utan att titta på våra skärmar.
Nej, där ser man ju väldigt, för man står ju i princip under isen. Alltså man är ju en decimeter under isen när man står.
Och jag är ju ingen 1,96 i grunden heller, så att jag får ställa mig på en pall kanske.
Vi får se om vi kan investera igen. Vi ska börja med att inleda den här veckan med en rejäl pudel. Det var så att jag och du satt oss för att spela in i Östersund och då kunde inte Daggen vara med. Det kan han inte nu heller, för han står mellan båsen med Kajsa och de kör hockeysnack där. Men det som var noterbart efter förra veckans avsnitt var att ljudet var katastrof. Eller katastrof eller hårt att säga, men det lät inget vidare. Och det upptäcktes helt enkelt för sent och då fanns det ingen möjlighet att spela in ett nytt. Och jag försökte rädda det så gott det bara gick i redigering, men det blev inget bra helt enkelt. Så vi hoppas nu att vi ska bjuda på krispigt och kristallklart ljud idag istället.
Det är ju planen. Jag är ju inte, det är du som, det ska vi säga en gång för alla, det är du som står för det tekniska, den tekniska kompetensen och också insikterna kring det där. Jag vaknade till av ett sent sms på ett hotellrum i Stockholm från dig att det här låter inte bra. Det kan bli att vi får spela om och så tänker man sig, ska vi göra efter midnatt? Det är lite spännande, men du räddade upp det så det gick att lyssna på vad jag förstod utan att jag själv har lyssnat på det.
Ja, men ni som har anmärkt på ljudet så förstår vi att ni har anmärkt på det. Och det, vi hoppas på allt vad vi är värda att säga att det ska inte ske igen. Men nog om det, skitsamma med ljudet då. Nu är nu och där är slut mellan Tingsryd och Karlskoga. Nu har Tingsryd vunnit den matchen så vi säger grattis till Tingsryd med de tre poängen. Var vill du börja, Fredrik? Vill du börja med Västerås genomklappning i lördags och fullständiga debacle i den matchen? Vill du börja?
Jag tycker det, för då har vi en kronologisk ordning. Då funkar min hjärna bäst över. Och den var ju, så sent som kvällen före står ju du och jag i Södertälje och när vi då går igenom highlights från andra matcher så var vi, det var ju liksom frapperande hur målen bara vällde in. Men det fanns också ett resonemang att 8 är ju jättebra men 4 är mindre bra att släppa till. Hur skulle det här påverka lördagen? Och jag sa två saker. Ett fick jag rätt på, det andra fick jag väldigt fel på. Det jag fick rätt på var att jag sa att det kommer att vara sköna grabbar som kommer ner på lördag morgon till värmningen när man är, tycker att man har gjort poäng och man har vunnit stort. Jag sa också att då blir det väl säkert 1-1 overtime, sa jag, bara för att det var två målrika lag. Men där fick jag ju väldigt fel.
6-5 vart det förmodligen mot Vita Hästen, en där väldigt målglada matchen på fredag kväll. Och för Västerås del så vann ju de med hela 8-4 mot nykomlingen Östersund. Och sen då, lördag morgon i svärmning som du är inne på, Sen så går Västerås ut och ja, maken till genomklappning. Och det var inte bara det att jag brukar inte vara den som tycker så där överdrivet hårt om allting hela tiden. Men Västerås var verkligen klappkassa. Och Modo såg ut som att de var Colorado Avalanche i NHL-finalen i princip.
Ja, men och det där, det har vi ju sett förr och det kommer att ske igen, de här oväntade siffrorna, och där kanske två jämn bra lag ungefär brakar samman och sen blir det en väldigt annorlunda match. Det jag slogs om när jag såg i fatt lite på den matchen var nonchalans, tyckte jag att det gränsade till. En uppgivenhet som är för tidigt att tolerera. Och jag är ganska övertygad om att Västeråsledningen inte ser mellan fingrarna på det här. Sen är ju frågan vad det gör. Kan man bara säga att det blir så ibland, eller är det ett sår? Har man skapat en frustration i gruppen, en irritation på varandra som är svår att hantera? Jag vet inte. Det ska bli väldigt intressant att följa upp Västerås nu.
Det jag reagerade från den här matchen var det att om man kollar till den avancerade statistiken, jag har ju tillgång till det här Sportlogic som ju väldigt många av de här klubbarna använder, och det ska sägas det är att där är inte matchen speciellt, alltså där ser det inte ut att vara en så ojämn match, utan det är ju helt enkelt bara på så här inställningsgrejer och slapphet där det egentligen har dragit iväg. Jag menar, Modo har 4 A-chanser och 3 B-chanser. Det kan man säga att 4 är klockrena målchanser, 3 är så här, ja, men ganska bra målchanser. Men de kapitaliserar ju minst sagt på det där, medan Västerås gör något helt annat.
Ja, men och det är väl det som är påtagligt, Modos effektivitet och beslutsamhet i det offensiva spelet. Och det här har vi ju sett Modo, om vi fångar upp även förra säsongen, och sett till starten på den här säsongen, så har man ju gjort väldigt mycket mål och därmed också man gjort 24 mål på 6 första matcher. Man snittar 6 gjorda mål, vilket är bra. Sen tror jag att det finns en annan problematik om vi kommer till Modo snart, vi tar den då. Men rätt spelare har poppat upp, levererar, det finns ett självförtroende och just den här skärpan och beslutsamheten, den ser jag inte riktigt i Västerås än så länge. Och det är, jag vet vi pratade om det också, det är det bra, sa du eller har jag drömt det här, att det fanns 14 poänggörare i Västerås på fredag?
Ja, exakt. Nej, det stämmer. Det var 14 poänggörare i fredagsmatchen.
Och det är gulligt. Då blir det ju som sagt en mysig morgon dagen efter. Men det är i ett längre perspektiv bättre att du har en handfull som verkligen pålitligt, konsekvent levererar match efter match. Då är det mycket lättare att möblera övriga formationer utifrån andra arbetsuppgifter. Så att där finns det väl en utmaning för Västerås.
Jag ska säga så också att du ser ut som att du lever en epa-traktor just nu. Har du världens största Amberlite på tv? Plötsligt var hela din bakgrund lila.
Ja, men det är såna här, min Oskan slog ju ner här förra sommaren, då köpte jag en ny tv och den har massa lampor på sidan och bakgrunden, så det är jättemysigt ibland när jag ligger på kvällarna och tittar. Jag tänker folk som, nu bor jag lite så här, har mörk äng runt mig, men när någon promenerar förbi måste de tro att fan, det är disco Söderström.
Det var verkligen lila hela bakgrunden bakom dig, såg ut som du satt i en epa-traktor med neonljus.
Ja, det går igen.
Upplyftande. Ja, men nog om det. Men det som är med Västerås är att fansen lackar ur på det här, och jag tror inte att de lackar ur på själva 1-7-förlusten, mer bara hur det har sett ut i allmänhet. Att visst, det var en 8-4-seger, men det har vi kanske inte slått klang och jubel under försäsongen, när det var frågetecken kring vissa av värvningarna, och nu blir det ju ännu mer frågetecken. Och det känns som en sån här säsong, det säger man väl alla år, men att det är jobbigt att få så mycket frågetecken i början, när det blir, ja, det blir en jobbigare säsong om du sätter i skiten första veckorna.
Så är det, och det skapar besvärligheter. Jag tror vi sa det här om något lag från tidigare avsnitt, jag kommer inte ihåg vilka vi pratade om. Jo, men det var nog Linköping, SHL, som hade en tuff tidig hemmapremiär där mot Skellefteå. Man ska sälja biljetter, man marknadsavdelning som ska locka folk, du ska ha sponsorer som är fortsatt intresserade. De där sakerna glömmer man lätt. Man tycker att det hockeymässiga kan man säkert korrigera, det tror jag. Men det är så viktigt att du visar upp någonting. Och jag tror det är så här med supportrar överlag, att man kan tolerera en förlust. Man kan förstå ibland att man missar i powerplay, man har frilägen som inte blir mål på, motståndarna är effektiva. Men om du ser en tendens till uppgivenhet eller till nonchalans, eller att spelarna inte, som du tycker, ger allt, det är oerhört besvärande för klubbarna. Och jag tror att för Västerås del, jag ska säga att jag lyssnade på Patrik Zetterberg, sportchefen. Det låg någon slags intervju som kallades podd, men den var 14 minuter och då var det hanterbart för mig att lyssna på, som var väldigt bra. Jag tyckte han var rak och ärlig, han var tydlig med att det här var inte okej, hur de hade resonerat och diskuterat kring det här. Så att jag tror att internt har man säkert gått hårt åt varandra, och därför är jag nyfiken att se vad det då tar vägen sen.
Ja, en del problematik i Västerås kan man ju säga. Modo då? Snacka om att det har blivit full jackpot på att få igång den där första kedjan. Josh Dickinson har gjort 7 poäng på 4 matcher. Riley Woods ser ju stekhet ut. Var ju för övrigt ändå tippade att vinna poängligan. Han leder den nu på 9 poäng på 4 matcher. Men Modo med offensiv när Sen och Bernhardt får göra poäng direkt i powerplay, som ju var så ledande förra säsongen. Och Modo blåser med medvind i ryggen.
Ja, det gör du. Låt mig först städa av det som möjligen, eller det som är ett dilemma som jag tror att Karlin och hans kollegor brottas lite grann med. Det är att man har släppt till dels för mycket mål, absolut, men man har också, tycker jag, bjudit till för mycket möjlighet. Man har spelat med väldigt hög risk. Nu har man varit nog effektiva framåt och därmed kunnat vinna matcherna, men jag tror att i Modolägret så jobbar man hårt nu med att försöka korrigera defensiven, och det är ju på tränarnas ansvar. Jag uttryckte mig till Lyckner häromdagen. Vi hade ett telefonsnack som vi kom fram till att det var ett bra resonemang av mig. Det är inte ofta man får den credden av Lyckner. Nej då, han brukar vara snäll. Men då sa jag att det är tränarens roll att defensiven fungerar, och det är sportchefens uppgift att se till att det blir mål framåt. Det vill säga att det är lättare att plocka på sig. Kanske i det här fallet Dickinson verkar funka. Vi vet att Woods kan göra mål. Backarna gör det bra. Och det finns många goda skäl, tycker jag, för Modo att säga att man är tillfreds. Men jag tror inte ingen lutar sig tillbaks. Men det är ju en optimal start sett i poäng och produktion.
De får ju ett rejält test på lördag kväll då jag och Harald ska kommentera Björklöven mot Modo. Vi kommer till Björklöven sen, som ju sannoliken inte rosade marknaden den här kvällen eller i fredags mot AIK. Men det blir ju ett rejält test, och det känns ju som att ja, men det blir ju alltid när det blir de här stormatcherna, när lagen, man vet att väldigt många kommer vara så nära 100%, då känns det som att man kan sätta mycket, man kan dra mycket större växlar av de matcherna.
Ja, och det finns också någonting som jag tycker man ska värdera i den här inledningsfasen, och det är att ta som Södertälje, som jag tittade på en hel del nu när man möter Vita Hästen hemma och förlorar den. Vi kommer till de lagen, men ställer jag det mot matchen mot Djurgården när det är fullsatt, du bärs fram, du får andra krafter, så gör det någonting med matcherna. Sen ska jag inte ursäkta något lag med det, för att faktum är att för att du ska vara ett topplag så måste du hantera även de här gråa dagarna där inte hockeyn är lika upphåsad och där du kanske måste plocka fram en annan typ av karaktär.
Ja, och sen känns det som skrivet i sten att Vita Hästen med deras historik mot Södertälje skulle åka upp och vinna den här matchen, när Södertälje har Djurgården hemma, Vita Hästen hemma, Djurgården borta. Så det känns som att det skulle nästan skriva in en förlust på redan innan, på att de skulle tappa några procent i den matchen.
Och det är det som är problemet, och det har inte Södertälje råd med. Jag tyckte att Södertälje gjorde mycket som var bra mot Djurgården, men det var ett Djurgården som var för bra, för kliniska, och det, då kan man förstå det. Men du får inte ta en dag off eller spela lite mer komplicerat eller vara krånglig, för då åker du på pumpen.
Vi kan väl stanna till där vid Södertälje Vita Hästen innan vi går tillbaka till Västervik och Östersund där lite grann och summera de två lagens aktuella läge. Men Södertälje, det känns ju mot 5-5. Min uppfattning är att de gör ganska bra match mot Djurgården, men sen har de ett ganska bedrövligt powerplay i den här matchen och allmänt inledning på den här säsongen.
Jag är beredd att hålla med om det. Jag säger så här, att jag tycker det Södertälje bjöd till i arbetsmoral, i fysiskt spel, i många delar av matchen så tycker jag att man tävlar bra med Djurgården, men det fanns en högre skicklighet i Djurgården som gjorde skillnad, och jag känner för Södertäljes del att det ska heller inte vara, jag är inte beredd att säga att det här sket sig på något sätt, utan jag tycker att de visar tendenser, och med så mycket nytt både som sportchef, tränarstaben på isen, så kommer det ta lite längre tid, och det påvisar väl också att en försäsong där många hyllade SSK utifrån resultaten man hade gjort, att de kanske inte säger så mycket där och då för att man inte springer på samma karaktär på matcherna.
Visst är det så. Jag ska säga det också, att Djurgården har efter fyra matcher, vi vet, 44% i powerplay. Södertälje har 0. 14 chanser för Södertälje, inget mål. Djurgården har 16 chanser, 7 mål. Det är ganska stor skillnad i poängen när det börjar rassla till så mycket.
Ja, och på kort, alltså under en kortare period som då fyra matcher är, så blir ju det väldigt... Det har en enorm betydelse och effekt på matcherna, såklart. Och det här kommer ju att plana ut. Södertälje kommer ju att göra mål, det vet vi. Djurgården kommer inte att ligga på de procenten.
Vita hästen då? De fick ju en seger här nu. Men de ligger ju fortfarande sist med tanke på att Tingsryd också vann. Så det var ju tråkigt för de två och lagen. Almtuna. Almtuna dessutom. Så att, det känns som att alla de där tre lagen i botten var de som jublade mest den här onsdagskvällen.
Jag håller med. Och det jag såg idag av Vita Hästen mot Södertälje, nu ska jag säga att en sån här kväll, vi började med att prata hur trevligt det var att sitta hemma och titta på hockey, men det är också jobbigt när man tittar på många matcher för man tappar någon slags helhetsgrepp. Men jag kunde se hos Vita Hästen ändå individuella intentioner som jag gillar då. Uppenbarligen så kan både Eriksson och Samuelsson, de äldre gubbarna, leverera och göra bra saker. Sen är det ju för Vita Hästen att gräva sig ur en tuff start, och då kan man ju sannolikt bygga vidare på en sån här seger mot Södertälje. Jag tror att det var 3 poäng, men den hade naturligtvis ett ännu större värde i deras huvuden.
Jag tappade tråden lite grann här, för jag såg att vi har på Karlskoga Tingsryd i bakgrunden. Så jag daggen så intervjuar Karl Elmersson, och det blir på något sätt fel i mitt huvud. Men det är ju nytt när daggen ska komma in hos oss också.
Jag har så inget ljud på mig. Frågan är varför han inte spelade PP förra året.
Ja, jag misstänker det, men tanke på Karl Elmerssons, hur less han ser ut att vara. Så nu har han ju förlorat, så han kanske läst på daggen i allmänhet. Nej, men Vita Hästen och gänget där nere vann, alltså det är väl det vi kan dra från det där. Marcus Eriksson fick avgöra med att spela fram till Tanner McMasters Marcus Eriksson passning fram till det avgörandet. Jag tänker att vi studsar vidare och studsar till matchen mellan Västervik och Östersunds IK. Och det är ju väldigt tidigt på säsongen, men det ska ju ändå sägas att det verkar ju som att Västerviks andan har slagit igen, för både Daniel Brickley och Marcus Vela ser ut som en rund miljon.
Ja, och det är ju, höll jag på att säga, Västerviks räddning så här långt. Jag tycker att många av de här svenska spelarna som vi har förhoppningar på och som vi vet har viss kapacitet och hög förmåga emellanåt, har inte varit riktigt där än. Kan de ta rygg nu på en sån som Velar som känns stekhet? Brickley spelar hur mycket som helst. Och jag tror för Västerviks del att åka upp till Östersund, det var ett bra tillfälle, om jag uttrycker mig så. Man, Östersund började med segrar, sen förlust, och så skulle man liksom reparera där. Och då tyckte jag att Västervik kom upp, stod upp bra, hög intensitet i sitt spel, gjorde det man skulle, var borta smarta.
Vad säger du om Västerviks där? Supernytt kanske inte, men deras försvarsspel den här säsongen, för det är ju verkligen Igelkotts försvar. De faller ju in likt Linköping gjorde förra säsongen, och verkligen otroligt tajta runt sin målbur.
Jag tror att den gode Gudmundsson har inventerat sitt lag, vilket är en av tränarnas viktigaste uppgifter. Det går inte att sitta runt midsommar med en nubbe och fundera över hur hockeyn ska spelas om man inte vet hur truppen ser ut. Och jag tror att han försöker att anpassa det lite grann till det material han förfogar över, att man ska spela smart, man ska vara på rätt sida, och sen att man också har då en möjlighet att ställa om kontringar och vara effektiva på det. Då kan man vara besvärande för ganska många lag.
Östersund hade ju, vi hyllade ju dem till skyarna, men vi visste ju att det var tidigt på säsongen och 2 raka hemmamatcher. Nu har de på 2 bortamatcher släppt in 15 mål här, så att det är ju välkomna till verkligheten, är väl ordet man kan säga till Östersund.
Minst sagt. Sen är det kanske enligt budget, ligger de kanske på plus egentligen också, sett till att man slår Södertälje i premiären, man slår AIK, fick en tuff resa i Västerås och sen vart den här Västervik-matchen. Men de har ändå visat, det jag tycker tror är viktigt för dem är att den starten med 2 segrar gjorde att de kan titta varandra i ögonen och känna att du kan ju jobba hårt, du kan ju göra mål, du kan backchecka, du kan smälla på. Man kan checka av det där, då är det lättare att gå tillbaka till någonting. Sen kanske det var ett jag säger inte att de är stöddiga i Östersund, för jag uppfattade raka motsatsen när vi var där. Men av hävd vet jag att hockeyspelare har en tendens ibland att man är lite längre fram i tankarna än vad man borde vara, och man har lätt att tappa omdömet i vissa situationer.
En kille som jag ändå tycker att man kan se redan nu att han har fattat det här, hur man ska göra poäng även i hockeyallsvenskan, tycker jag är Henrik Marklund där uppe. Jag är ju från Västerbottenstrakten här, från grund och botten, och minns när han kom fram i unga år som spelare där tillsammans med Viktor Arvidsson i 94-kullen i Skellefteå. Och sen har han ju tagit den här långa vägen runt om i Hockeysverige och varit runt i Hockeyettan och sådär. Men det är ju fortfarande en kille som har näsa för målet. Jag tycker man ser det redan nu här i inledningen på säsongen. Inte bara det att han har gjort mål, men han luktar sig till chanser på ett sätt som, ja men så här, målskyttar, det är ju någon form av DNA som man inte riktigt kan lära ut de som har det där.
Jag håller med. Jag uppfattar han också som väldigt skärpt i rätt lägen, vilket också är ett tecken på en målskytt, att du förvaltar möjligheterna du får. Men det finns en bra arbetsmoral, det finns en karaktär, och som du är inne på, han läser och bedömer situationer på ett bra sätt. Och det är väl viktigt för dem som inte sitter på den största budgeten, att man måste också få en utveckling på de här som kommer med från hockeyettan upp. Och sen tycker jag, om du plockar in, jag tycker Sebastian Fakt har visat mycket bra saker i de matcher jag har följt Östersund, och ska ju också vara en sån spelare som kliver in och lyfter det. Carl Skärström har varit med från hockeyettan, har sett bra ut. Så jag tycker att de kan begära lite mer av sina importer. Och det finns en som Forslund till exempel, som jag pratade om som ett spännande nyförvärv på förhand, har väl än inte liksom fullt ut, tycker jag, visat sin kapacitet heller. Så att det finns lite mer att ta av där.
Ja, jag håller med där. Forslund tror jag hade faktiskt lite högre förväntningar på här i inledningen på säsongen, att han verkligen skulle vara den som skulle gå i bräschen efter alla sina år i Växjö där. Men Miletic är ju spännande. Vi fick ju se hans framspelning där mot AIK. Man märker att det finns hockey i den killen. Liksom, så att det kommer säkert att byggas under säsongen. Han har haft det ganska struligt här under försäsongen också, som jag har förstått. Så att han kommer mer och mer.
Och sen har det väl varit i Östersund så att målvaktsbekymmer. Finnen där är skadad. Jag vet inte om han är tillbaka nu, men man hade ju Rönnqvist inlånad från Sundsvall, så att det kanske inte har varit en ordinarie situation med full konkurrens där med sina två ordinarie målvakter.
Nej. Så. Sen kan vi säga det också, om det är någon som undrar, Viktor Rönnqvist är ju alltså Petter Rönnqvists son, så han har ju stora skor att fylla, så att säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Han kanske hamnar på C-more en vacker dag också.
Ja, vi låter det vara osagt. Sen, vi kan väl dra fram en dag till igår där vi fick se en... jag hade faktiskt bara på, i början så hade jag bara på den ljudmässigt och hade den i bakgrunden när jag satt och jobbade med annat inför helgen här som kommer med mycket matcher. Men vilken otroligt charmig match det var mellan Kristianstad och Djurgården. Man blev ju faktiskt hänförd till och med för hur trevlig den var. Ligans två bästa målvakter så här långt också, Filip Larsson och Carl Lindbom, fick duellera. Och den där matchen, vet jag Fredrik, den gillade du.
Ja, jag var lyrisk. Jag vet att du tänker på det faktum att det varit 0-1 bara. Men det har så många ingredienser, och sen blir man ju färgad av inramningen. Alltså en faktor jag kan förstå som tv-tittare att man lyfts ytterligare är ju när det är en tajt rink, det är mycket publik. Det var bra drag där och två lag som verkligen, tycker jag, spelade en bra hockey. Och jag ska säga, vad gäller Kristianstad, så hade de lika gärna kunnat vunnit matchen. Jag tycker att man skapar tillräckligt med möjligheter för att göra mål, inte bara ett och två utan fler än så. Lindbom var fantastisk i mål. Jag tycker att Kristianstad har en extrem intensitet i sitt spel, sina omställningar. Jag tycker att det är så många spännande spelare som på något sätt tar sig för på ett sätt som jag trodde på Kristianstad. Jag är ändå de på övre halvan i min tippning. Men man funderar ju ibland, är det så enkelt? Kan det vara så bra? Men jag tycker de här, Filip Karlsson har kommit in och gör det jättebra. Vi har pratat om Nätterbergs kapacitet. En Kopacka tycker jag ser grym ut. Det fanns
Han är
många...
kul att se.
Verkligen. Jag tycker att Kristianstad föll med flaggan i topp. Ett jäkligt trött uttryck, men det gjorde man definitivt.
47 skott på mål. Jag vet att du avskyr sånt här ibland, men just nu så fyller det faktiskt en roll att de hade alltså expected goals, som man förväntar sig att de ska gjort 2,71 mål i den här matchen. De har tre riktigt, riktigt, riktigt bra målchanser som ska egentligen klinga i mål. Men 2,71 mål och noll gjorda, det är en rejäl differens. Liksom, att det ska inte, det hör inte till vanligheterna, vilket säger att 47 skott på mål och så mycket chanser. Carl Lindbom, fantastisk. Och, så vi, jag tror att vi sa det i telefonsamtal till varandra, men att Galadja har ju en del att fundera på, för han kommer ju inte att rubba Carl Lindbom i närmaste taget om han inte börjar göra supermatcher.
Nej, men och siffrorna, bara för att kommentera det, där har du helt rätt. Den här gången ska jag inte opponera mot det du lägger fram. Och vad gäller målvaktssidan, så jag hade ett frågetecken. Vi hade det i något resonemang i någon studio, tror jag. Men här har vi sett Lindboms överjävliga förmåga som så här långt har varit den absolut främsta nyckeln, skulle jag säga. Det finns många som är bra i Djurgården, men Lindbom har varit extremt bra.
Men det kan vi väl slå fast, han har varit bäst i Djurgården hittills.
Det tycker jag, och han har gett möjligheter till övriga laget att med sitt spel, och som Södertälje-matchen tycker jag blir talande på något sätt, där man ställs mot bra spelare, man är satt under press vissa delar, men han gör räddningarna i rätt läge och sen komponeras övriga formationer, kan gå in och komplettera, göra mål i rätt lägen, så att Djurgården har hittat ett sätt att vinna hockeymatcher på.
Blir ju spännande på fredag när ni lyssnar på det här, för då kommer vi vara på väg till Hovet för att se Djurgården Södertälje, där en repris på förra fredagens match. Det känns ju kittlande att se den matchen. Och så sen då på lördag då, som sagt, så är det, om det är 08 derby i fredag, så är det ju då Norrlands derby. Vad var det Botnia. Någon sa?
Botnia.
Battle of Botnia var det någon som sa, just det. Mm. Om de där två matcherna. Så det blir lördag kväll. Vart vill du hoppa i Hockey Sverige nu? Du får välja lite grann från, vill du till Dalarna, vill du till Umeå, till Småland?
Vi kör Dalarna eftersom jag sitter i Dalarna för tillfället.
Ja, jag slog på och såg, jag skulle säga att den matchen jag följde närmast ikväll var Mora mot AIK. Och första perioden i den matchen, så vad blev det till slut? 19-3 skott till Mora. Och där Albin Greve har ett helt öppet mål, det är några otroliga chanser. Johan Persson har ett direktskott från slottet från 2 meter. Och AIK såg ut på riktigt som att de hade, jag menar, de hade någon form av sandpapper under skridskorna. Alltså, maken till avslaget AIK har jag aldrig sett. Och Mora fortsätter ju på den här tränaren, bara ösa skott på skott på skott på skott. Men en ineffektivitet som är svårslagen.
Signalerna jag får från Mora håll är ju att man har spelat bättre än vad poängen har trillat in, och det är ju naturligtvis någonting man internt och i gruppen kan bära med sig fast man förlorar matcher. Karlskoga-matchen var ju likadant, där man hade, var det 10-0 i skott eller någonting länge och väl.
Stämmer.
Och så blir det 0-1 på första skottet, och det där är ju ett mentalt spel som kickar in också. Jag tror så här, det jag har sett av Mora, så har man fortsatt att utveckla sitt spel. Jag tycker man har, det är frejdigt, det är offensivt, man skapar möjligheter, men det kräver också en effektivitet. Vi pratade om Modo förut som har varit duktiga på att trycka dit puckarna i rätt lägen, så skapar du det här borkska momentum i matcherna. Får du det mot dig och det smäller, så kan det bli lite tröstlöst på något sätt. Men Mora tycker jag har en relativt bra spelstart, och jag tycker matchen idag, det jag såg, så jag ska inte förta någonting från Mora, men som du var inne på, AIK kändes oerhört bleka och tröga stora delar av matchen. Men Mora är konsekventa i sitt spel, och det tror jag kan betalas över tid.
Jag tycker att det är så charmigt också när man har kompisar och bekanta som är fan till olika lag. Men tänker man att jobba med den här ligan länge, så lär man ju känna folk som supportar de flesta klubbarna. Och då pratade med en kille som håller på AIK, han sa bara, vad tyckte du? Ofattbart uselt. Och det är så kul att det är verkligen, det är ju alltid svart eller vitt med fans. Det är ju väldigt sällan bara såhär, okej insats, men vi har nära 3 poäng. Det har man ju aldrig hört någon säga någonsin. Ofattbart uselt var hans dom om AIK i alla fall.
Men ska vi glida över på AIK, så kan jag känna att det är det lag som jag inte orkar med just nu, och jag ska förklara vad jag menar med det, men jag klarar inte av att värdera deras status och nivå. Vi såg dem i Östersund, där man tycker jag gör en svag insats. Jag tycker inte riktigt att AIK:arna bekräftade det själva, det vi tyckte där. Men jag tyckte att Östersund vann fullt rättvist där. För att sen åka hem på Hovet och piska Björklöven med 4-0. Vilket var i många stycken en väldigt bra prestation. Där var Lundström bra i mål, men man var överlag, ja, men riktigt bra match. Och så åker man till Mora. och inte klarar av att liksom mobilisera någonting. Ja, fan, står de någonstans?
Ja, men det där blir man ju knäpp på. Just det. Och det här kommer vi tillbaka till den här frågan som vi sa om fans och deras engagemang. Att folk kan köpa att man blir tillbakapressade. Folk kan köpa, nu gör jag AIK verkligen match av den här matchen till slut. Det blir 3-2 till Mora. Och det finns ju chanser för AIK här i slutet på matchen där både Lyckåsen och Gynge reducerar. Men just det här att den första perioden, det ser ut verkligen som att jag fattar ju att folk bryr sig, men det ser ju verkligen, det såg ju horribelt ut för AIK. Alltså Moraspelarna åkte ju cirklar runt om. Det såg ut som att de hade skitiga att använda offensiv zon.
Ja, och jag kan, det här är ju ett, genom åren som tränare så har jag mött ibland supporter som har sagt, om man har gjort den där typen av matcher, att det är ju ingen som vill, vad är problemet, vad är det för fel, det är ingen som vill. Jag ska gå in och backa upp hockeyspelare generellt, att hockeyspelare vill, sen kan det vara andra faktorer, jag pratar inte som att det skulle vara ursäkter, men ibland kan det vara relativt tidigt på en säsong kan du ha bekymmer med att du inte riktigt har greppat idén, att det är för mycket tänka, för lite agera. Längre fram på en säsong så kan det också vara pressen, stressen. Du känner av någon slags mental kramp, vilket kan framstå som att du är ointresserad när du själva verket överarbetar situationer. I AIKs fall, återigen, så kan jag inte riktigt förklara var i problemet ligger. För jag tycker att man besitter förmågan och kapaciteten, man har spelarna och man har stundtals spelet. Men oerhört ojämnt så här långt.
Ja, man blir inte klok på det. Det blir ju frustrerande. Jag misstänker hur det känns då för Anton Blomqvist som ska försöka reda ut det där på något sätt, att det blir problematiskt för att säga det minsta. Några grejer som sticker ut i den här Mora-matchen eller som jag tycker är värd att lyfta. För det första, vi har ju pratat mycket om den här säsongen om just att Mora har breddat sin forwardsida. De spelar med Måns Karlsson, Daniel Ljunggren, Johan Persson första. Den vet vi att den kommer alltid vara intakt. Nu fick ju Johan Persson också göra mål. Det tog ju 4 matcher och en straff som krävdes då för att han ska göra första målet den här säsongen. Andra med Fabian Nilestedt, Kevin Hancock och Patrick Harper som är spännande, och sen då den bästa kedjan så här långt med Anton Heikkinen, Kalle Mikitinac och Albin Greve. Men ett utropstecken i fjärde formationen är Axel Sundberg som kommer in, gjort 3 mål och en assist den här inledningen på säsongen och verkligen visar in näsan i de heta områdena.
Intressant spelare som kom från norska ligan där han har gjort det bra. Jag fick signaler från Johan Hedberg före seriestart att Sundberg har sett spännande ut, att man tycker att det finns en potential där. Kreativ, vältränad, många saker att bocka av, så att det kanske är en som vi ska följa lite extra noga, och bra för Mora att få någon avig spelare, bryter lite mönster och har ju varit effektiv nu då.
Jag kommer ihåg han från säsongen i Karlskrona. Jag minns att han gjorde mycket mål. Sen minns jag inte exakt hur mycket, så jag var inne och kollade på Elite Prospect. Han gjorde ändå 13 mål säsongen 18-19 i Hockeyallsvenskan. Så att det finns ju uppenbarligen en målskytt i honom. Sen får vi se var det där landar i till slutet. Men jag tycker att han har haft en intressant säsongstart. Och det är ju det här som är Hockeyallsvenskan. Han spelare ska få sin liksom revansch och komma tillbaka. Hitta en större roll i ett annat lag och få en ny start i karriären för att ta ett svung uppåt. Det är liksom det den här ligan handlar om i mångt och mycket.
Och där har ju
Mora, såklart.
Ja, men då där har ju generellt allsvenskan som du säger, men Mora har ju också knuffat upp senaste säsongerna ett gäng spelare som har dansat via Mora och sen tagit sig till SHL. Så att uppenbarligen så funkar ju miljön där.
Ja, AIK, som sagt, det är svårt att veta riktigt vad man ska säga om det laget efter den här matchen, men min kompis får väl stå för citatet då, från den matchen helt enkelt. Nu då, Småland, Västerbotten, vad väljer du?
Ja, men för en hyllning till dig som har västerbottniska
ådror. Jag sitter i Västerbotten nu, ja, bland annat. Ja. Men jag såg ganska stora delar av matchen mellan Björklöven och Almtuna. Och Björklöven efter 0-4 mot AIK här i fredag så trodde man väl kanske då att man läste av lite grann i lokalmedia och sådär att det borde finnas en extra pepp till den där matchen. Den kanske de sparade i Björklöven då till lördagens match mot Modo om man ska läsa ut insatsen från den där matchen. Det var väldigt mycket utvisningar i första perioden. Men det var ju ett Björklöven där det är ganska mycket som inte riktigt klickar just nu.
Jag har svårt att sätta fingret på Björklövens prestationer. Jag ser att det hackar, jag ser att det inte kuggar i, jag märker att det finns en frustration. Men jag ser ju också grundkapaciteten. Det är en bra trupp, det är spännande, intressanta nyförvärv som jag förvisso ska säga att vi har förklarliga skäl har sett för lite av en försäsong som inte vi följer av samma förklarliga skäl. Där vi får förlita oss lite grann på tro och hopp kanske från de som har sett. Och jag tycker man pratade upp de här importerna som har kommit in som kanske inte riktigt tycker jag har stuckit ut på samma sätt som jag har förväntat mig. Även om jag ser stundtals små situationer som är väldigt bra. Var det Fortier idag?
Ja, Fortier idag, det var en klassektion. Åkte igenom tre spelare och han ledde rätt upp i krysset.
Så att för Björklövens del så tycker jag att det handlar om att man måste få upp ångan på något sätt och att man är samlade. Jag vet inte, det är för tidigt att börja säga Klara, är det stressat för att man är favoriter? Är det inte tillräckligt bra? Men de har kommit snett in i den här starten och jag tror för Björklövens del så kommer Modo-matchen helt perfekt. Där då Modo i nuläget väl leder serien om inte det kan inte ha hänt någonting ikväll, vad du som kollar tabellen.
Jag har den inte framför mig, men det måste du göra.
Och Björklöven som har varit knackiga. Så tror jag att det passar perfekt för Björklöven att ta sig an den matchen. Och den kommer forma lite grann deras närmaste framtid, det tror jag.
Ja. Modo ledde tabellen, var tvungen att dubbelkolla. Jag tänkte, visst har de 10 poäng, så jag tänkte, ingen har väl gått om nu, men det har de såklart inte gjort med tanke på att Karlskoga förlorade. Det var ju de som hade möjlighet att gå om vid seger. Så Modo, Kristianstad, Djurgården, Karlskoga är topp 4 just nu. Noterbart, jag kollade till lite grann där med skottstatistiken också, liksom vad effektiviteten säger. Det säger att Södertälje, Mora och Björklöven är ju överlägset sämst, nere på 5%. Men det där är också, Fredrik, om jag inte missförstår mig helt fel, det brukar ju alltid vara så här, folk som startar med 15% skotteffektivitet första 10 matcherna, andra som är nere på 5, det ligger ju oftast där mellan 10 och 15 när man summerar säsongen, så brukar ju aldrig diffa så där mycket, så ligger man så lågt så kommer det alltid att korrigera sig.
Absolut. Apropå siffror så tittar jag med stort intresse på speltiden, alltså time on ice på spelarna, och där kan jag ju se vad gäller Björklöven att man...
Jag älskar att du förklarar ett svenskt begrepp med ett amerikanskt ut.
Ja, jag skyller på att det är onsdag kväll och jag vill vara international.
Ja, det är bra.
Men det är ju backarnas speltid där Jesper Lindgren är främst på 18 minuter. Jag vill minnas att Björklöven förra säsongen av rimliga skäl, för man hade mycket skador. Men där spelade, jag menar, en sån som Nörsterberg ligger på 16 lite drygt nu. Det är klart att jag vet i synnerhet backarna behöver ha mycket istid för att du ska hitta din identitet spelmässigt, för att du ska få full effekt på dina egenskaper. Och det är något som jag har börjat spana. Det är 4 matcher, absolut. Det är inte mycket mer än så. Det är svårt att dra slutsatser. Men jag tänker att coachningen är intressant och relevant. Tittar du på Västervik, pratar vi förut. Brickley spelar, vad ligger han på, 27 minuter?
Ja, han är 24 spelar han senast, men Östersund såg jag i alla fall.
Ja, så att, och då... Det är ju vissa lag som känner att vi måste göra det. Andra lag går och väntar lite grann. Men det kan också skapa en viss frustration när du har breda trupper. Det har vi pratat om förut. Och att det också kan påverka effekten. Så nu vet jag inte hur de resonerar internt. Och jag tror inte att de skulle svara oss om man frågar rätt ut på ett ärligt sätt heller. Men det är relevant.
Det man kan säga från matchen var ju det att William Jussola var ju, som jag förstod det, inte skadad. Men Veti Vainio fick en lättare känning, vilket gjorde att de kunde ganska enkelt välja ut de 7 backarna. För det verkar ju som att, om man ska läsa mellan raderna, det kändes ju inte som en jätteavancerad gissning, så verkar det ju som att det är Jussola som står längst ifrån att ha en ordinarie backplats. Men Veti Vainio fortsätter ju vara skadad nu den här säsongen också. Var skadad hela försäsongen och spelat lite grann. Och nu blir han skadad igen. Frågan är hur långt tålamodet är där, med tanke på att de säger ju att han ska vara så himla bra och att de indikationerna ges. Men han har knappt spelat sedan han kom till Hockeyallsvenskan.
Nej, och det där är ju, nu är det ju väldigt olyckligt i de allra flesta fall, eller egentligen alltid såklart när någon är skadad. Men vad jag försöker leda det till är att det är en egenskap... Att ändå hålla dig skadefri. Jag har en enorm respekt för spelare som lyckas undgå det. För att självklart har du situationer du inte kan göra någonting åt. Det är inte så att de hoppar från mediekuben frivilligt för att göra sig illa. Det är ju situationer. Men jag vet också att det är lite hur du balanserar ditt spel, timing, hur vältränad du är, hur du sköter ditt leverne, ditt sätt att vara på. Jag säger inte med det så att jag får hockeyspelare emot mig nu, att skadade spelare veka. Absolut inte. Men när du gör en värdering av en spelare så vet jag att tränare och sportchefer är väldigt upptagna av att se att någon har spelat många matcher över lång tid. Det är någonting du fångar upp.
Det har man ju också mycket surr på sidan av rinken av spelare som i princip alltid är skadade, trots att även både läkare och naprapater och allting inte kan säga att det är någonting som är fel. Och då ringer ju varningsklockorna. Det är ju en röd flagga så att det bara förslår.
Och jag ska bara lägga till en sak att genom åren...
Alla nu hade jag inte att veta vad jag såg för övrigt. Nej, jag tänkte bara säga att nu pratar jag om begreppet i allmänhet.
Ja, nej, men att jag vet genom åren som tränare att det finns ju de som också som har en... Det finns en mental aspekt i det här också. När man har träffat enormt framgångsrika hockeyspelare i olika sammanhang genom åren så har jag märkt att det de har, bortsett från, jag menar, vi kan börja fördjupa oss om talang och vissa skickligheter, men de har också en mental kraft, en sätt att sköta om sig själv, och de kan också tolerera. För en hockeyspelare på elitnivå idag, under säsong så är det få morgnar du vaknar och känner att solen skiner, kroppen är hur fräsch som helst. Du har mer eller mindre ont någonstans konstant. Och då handlar det om att du ska ändå kunna prestera hockey och att du kanske får ställa om lite i ditt spel. Jag har en farsa som kommer från den generationen på 70-80-talet när man spelar hockey. Han kan säga sådär när jag var tränare att man har ont i handen. Ja, men man åker inte skridskor med händerna. och det är sånt här som man kan fnissa åt idag, men det finns en uns av sanning i det, att du kanske kan ge någonting till laget ändå. Jag kanske kan spela mitt spel, men jag kan inte skjuta. Min sportchef Roger Jönsson som jag hade i Oskarshamn, han berättade en gång, han hade en tränare som hade sagt, han hade sagt till tränaren att jag tror inte jag kan spela för jag har ont i handen. Ja, vadå ont? Jag kan inte skjuta. Nej, men skjut inte då, passa då.
Ja, men
alltså, du förstår var jag vill komma någonstans.
Ja, verkligen.
Och det är något jag högaktar hos spelare som har förmågan att stå upp för sitt lag ändå.
Ska vi ta ett aktuellt exempel så kan vi vända det till matchen vi såg i Scania-rinken i fredags. Johan Alm som alltså hade på morgonen innan matchen mot Södertälje gjort fystester. Han blev klar den morgonen, ska jag på för Djurgården. Nu var det väl klart redan dagen innan förvisso, men papperna skrevs på. Då inledde man göra fystester. Han körde träning med laget. Han flyttade. Alltså ett flyttlass är ju inte något man skojar bort i min förskönade ålder av 35 år, så hade ju det räckt för att ta mig färdig den dagen. Men, och utöver det så spelar matchen, och då sa Joakim Fagervall och Ragnarsson att ja, men han skulle mjukas in i hockeyallsvenskan i Djurgården. Han spelade mest i laget och var ju en klippa defensivt som stängde ner när Södertälje spelade powerplay och så på slutet.
Ja, det där vi pratade ju om nu under sändningen, och det där är ju tecken som jag är inne lite grann på, att du kan och det är ju så här att det privata livet också, det spelar ingen roll om du är högst betald i SHL eller om du är junior i Hockeyallsvenskan och allt däremellan, så kommer ju livet in också. Du kanske har blivit småbarnsfarsa, ungen är vaken hela natten, du kanske har besvärligheter i din relation, du kanske har någon i familjen som är sjuk eller du äter inte. Det finns så många saker som kan ligga dig i fatet i din hockeymässiga prestation, men det är också en konst att kunna montera ihop din egen insats för dagen och för säsongen på ett sätt som sådana spelare återigen har karaktär.
Innan vi lämnar den matchen uppe i Västerbotten så måste vi bara säga det att Almtuna, det är ändå ett styrkhetstecken att de ett knäpper Tingsryd så ordentligt på näsan som de gjorde i förra veckan med, där Jakob Svensson gjorde hattrick. Jakob Svensson gjorde det första målet även i den här matchen mot Björklöven. Hertzberg gjorde mål som ju ska leda det där laget. Golokos har ju bara öst in poäng här i inledningen på säsongen. Jag tycker att Hedlund är rapp och bra. Hedlund gillar jag verkligen. Och sen på back, på målvaktssidan så har de ju faktiskt väldigt bra. Nu stod Håkansson här mot Oliver Håkansson mot Björklöven. Och sen har de ju Viktor Andrén som har gjort bra prestationer tidigare.
Jättebra. Kimby och Anderström, tränarna där, har ju klivit in i det här med öppna ögon. Man vet om att man har en begränsad plånbok. Man har behållit många av de spelarna som förra säsongen med nöd och näppe såg till att undvika ett kval. Och då tror jag att de har tänkt, okej, hur får vi ut lite mer ur det här gänget? Hur ska vi kunna prestera lite bättre, plocka fler poäng? Och, tuff start förlust nere i Kristianstad. Sen har man någonstans lärt sig av det. Jag vet inte riktigt hur deras vardag ser ut, men jag är nyfiken att följa upp den lite grann. För jag tycker också att reaktionerna på starten kom, som du var inne på, mot Tingsryd. Och den här matchen mot Björklöven. Ja, vi pratade om att Björklöven är tröga i starten, att man inte har fått det att lossna. Det går att prata om mycket som helst, men jag tycker att det är ofint att säga annat än att det är ju en mycket väl genomförd bortamatch från Almtunas sida. Jag tycker att de gjorde de här bedömningarna idag av det jag såg. Man är smart i rätt läge, man utsätter sig inte för risker och man spelar en samlad bra hockey.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bara en fingervisning här. Vad är din, nu när du kliver över på den mörka sidan, som en SHL-tränare sa till dig när du började i mediasvängen, men vart drar du din gräns? Är det efter 10 matcher där man kan börja dra någon form av slutsats om lagen? Är det när ett lag har inlett med en seger på de 9 första? Är det efter att alla lagen har mött varandra? Eller när tycker du liksom att man börjar se att ja, men nu är inte det här en slump, utan nu är det faktiskt en väldigt tydlig tendens? Som jag tänkte på Tingsryd, vi ska komma dit snart, att man ser efter 3 matcher att de har gjort 2 mål, försvarsspelet ser inte bra och gruppen känns det spretig liksom. När känner du
så här vinner de en gräns? Ja, nej, men för att svara på din fråga, så i den bästa världen så hade det varit ett serieupplägg där du möter de andra 13 lagen och sen börjar det om igen, för att man skulle kunna, alltså jag skulle gärna sett alla mot alla så att säga. Men nu vet jag att serieupplägget ser lite annorlunda ut. Vi har Djurgården och Södertälje på fredagen nu då, och de möttes förra fredagen. Så att det kommer ju att skeva lite grann. Men jag säger då 10 omgångar för att ge dig en siffra. För att det blir lite för snabba kast. Karlskoga idag tycker man skulle åka ner efter 3 raka segrar hemma. Senast hemma åker ner till Tingsryd, ska vinna. Ja, men då vinner Tingsryd den. Då ruskar det om mina som omständigheter och som jag tänker. Så att, men däremot kan man se signaler redan nu. Man kan se tendenser. Sen vill jag inte sitta här och banka på stora trumman. Men i min tränarhjärna, vi pratade Västerås förlust mot Modo. Där drar jag slutsatser. Sen kan det vara fel av mig för att jag värderar utifrån vad jag tycker är viktigt som tränare. Så att jag ska försöka förhålla mig neutralt i det. Men då, därför väntar jag lite med att döma och fördöma.
Ja. Vi kommer att dra en liten summering här av de 4 första omgångarna i slutet, men jag har en liten spaning från matchen i Umeå. Hur bra på tungan ligger inte backparet Blixt Brandhammar? Hugo Blixt och Anton Brandhammar. Det
ena leder till det andra.
Ja, men det var lite så jag tänkte också. Ja. Jag tänker ju, min kommentatorskärna blir Blixt, Brandhammar, där brinner det! Eller någonting sånt.
Det ryker, så det hårt ryker. Gott så det ryker.
Rökar upp i krisen. Ja, det får man inte göra, för då kan det bara brinna.
Och då är inte Blixt. Arne Hägerfors.
Ja. Det var i alla fall någonting som var mysigt.
Ja då, det är så här mitt i, eller hur långt har vi kommit?
Onsdag kväll 22:20 snart, så att då får vi vara lite mysiga sådär tycker jag.
Mm.
Vi hoppar då till Småland, till den matchen som vi inte har pratat om. Och det är den matchen som var studiematch idag. Dackehallen, numera igen då, efter att det hade skymfen. Nelson Garden Arena, Dackehallen, bra mycket bättre. Dackehallen är ju estetiskt när man kollar utifrån, man ska se så här pompös hockeyarena, och så om man kommer typ till Saab Arena i Linköping och ser liksom när man går mot arenan, då ser man så här, man går med sin son och så ser man, kolla dit ska vi se på hockey. Här ser det ut som att man kommer till en typ en förrådslokal på skolgympan, och så ska vi ta ut gamla bollar.
Plankorna där var i behov av ommålning, det noterade jag också.
Den är ju inte estetiskt vacker från utsidan. Den har någonting, men vacker ändå fan i mig inte.
Nej, och det är ju ett vapen för Tingsryd. För det är få lag, det är ganska komplicerat att ta sig dit. Du ska genom skogarna och du kommer in i omklädningsrum som är lite kallare. Det är inte rock'n'roll i exklusivitet. Och det retar alltid någon och några. Så att jag tror att Tingsryd ikväll visar de i alla fall kraft och mod att gå ut.
De vill ju ha det så.
De vill ju det. Det är ju en del av deras policy på något sätt.
Matchen då? Vi kan ta några grejer till att börja med. Tingsryd, inför den här matchen, var du med mig på min tanke där om att det har sett ganska illa ut?
Håller med. Jag tyckte våran kollega och poddvän Daggen sa i införstudion, han använde begreppet DNA, att de sökte sitt DNA. Och det kan jag hålla med om. Alltså, vad ska Tingsryd stå för? Vad ska man ha för prestationer? Hur ska spelet vara när de är konsekventa? Det har jag inte sett tillräckligt av. Men idag förändrades ju matchbilden lite grann. Jag tycker att det är en hyfsat jämn första perioden då. Det är 0-0 väl efter första.
Stämmer.
Och jag upplevde att Tingsryd kom ut lite större, lite rejälare i det man gjorde nu. Sen tar det ju vändningar. Bland annat är det ju den 5-minuters utvisningen som Aronsson tar.
Ja, det var den där på slutet. Det var där de avgjorde matchen kan man ju säga.
Ja, men jag tyckte ändå att positivt sett ur TAIF-ögon var idag att det fanns en hunger, det fanns fler som var med och bidrog tyckte jag. Man hade man var tydligare i sitt spel idag.
Jag tycker ju fortfarande att det är en ganska trubbig trupp där. Alltså det gäller att de får några att få en utveckling den här säsongen för att Tingsryd ska inte behöva vara att gnisslas i det där negativa strecket. För det känns ju som att det är där man kan placera Tingsryd redan nu. I det sjoket av tabellen. Eller så, det kan jag stå för att jag har redan gjort det i alla fall mentalt.
Ja, men starten har ju signalerat det naturligtvis. Sen är det ju inte någon sensationell insats av dem idag. Men de lyckas ju vinna matchen och hitta ett sätt att göra det. Jag tycker Gradin, som vi pratade om vid ett tillfälle i podden, är spännande med sin aggressivitet och sitt fysiska spel, intensiteten. Här Levinson, som jag tycker var mycket, mycket bra idag, hade ju en framspelning och ett mål. Och sen finns det ju en kapacitet om man tänker i Felix Olsson och Harry och de här som vi vet tidigare har levererat i Tingsryd. Så fler måste knuffa in.
Det, som jag förstår det, är det inte helt orealistiskt att Niklas Olausson kan spela i Tingsryd den här säsongen nu. Det är ingenting som är klart eller någonting sånt, men han håller ju fortfarande igång och spelar ishockey. Nu vore det ganska skönt att se de handledarna i Hockeyallsvenskan.
Definitivt, och det kanske också är för en del lag. Jag tror att skulle du knuffa in Olausson i Modo eller i Björklöven eller Djurgården så skulle det kunna, nu är det en jättefin människa på alla sätt och en duktig hockeyspelare, men de har ganska trångt i på de positionerna. För en grupp som Tingsryd så kanske det skulle vara optimalt med någon som du kan se och lära av rent prestationsmässigt.
Ja, de behöver ju ha en ledare. Det blir ju deras Linus Widell eller deras Marcus Eriksson.
En dirigent.
Typ. Ja, någonstans där. BIK Skoga, Johan Larsson gjorde två mål. Det hör ju inte till vanligheterna. Det var Thomas Rydén som var ute och ville köra, vad heter den här Sälen? Som Anja Persson Sälen som han ville köra. Och det var ju inte så lyckat. Men i övrigt från Karlskoga så är det ju samma sak. Albin Eriksson får spotta in lite kassar och sådär. Gjorde ju några mål här tidigare förra veckan också. Men det är ju fortfarande ingen modig som spelar. De har ju fortfarande ett gäng spelare som fortfarande inte är inne och bidrar offensivt.
Nej, samtidigt så tycker jag att Karlskoga är ju det lag som har imponerat på mig. Jag bortser lite grann från den här förlusten idag. Jag tycker att starten har varit väldigt bra. Man vinner i Umeå, man vinner i Mora. Man har den här gruppen som vi har pratat om så många gånger som fortfarande verkar finnas kvar där och som vi får bekräftat. Sen är det ju, vi har pratat om Henrik Larsson, att han efter mycket skador förra säsongen har ju inlett utomordentligt bra i produktion. Och i Stackestad som vi tycker om och tror på kommer också visa sig nu att han kommer att fortsätta vara bra. Så att Karlskoga har någonting ändå.
Men ingen Logan Cockerill och ingen Marcus Modigs. Och det är väl på pappret kanske de två största stjärnorna i det här laget.
Ja, får se vad som händer när och om de kommer till spel. Man får väl alltid säga om, men det borde väl vara en tidsfråga än någonting annat. Och det skulle ju kunna lyfta det ytterligare såklart.
Vad har du på Karl Brun?
Ja, nej, men det är ett fint namn, Karl Brun. Jag tänker på Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin. Fanns det en barnbok när jag var liten? Finns det inte en artist? Anne Brun?
Ja.
Eller är det Arne?
Anne.
Okay.
Jag tänkte på Björk, alltså artisten Björk. Det känns inte riktigt som min musiksmak, men...
Nej, det är hon från Island, eller?
Ja, visst är det.
Bevara
mig väl. Vi är långt ute här igen nu.
Ja, jag tror vi låter bli musikpodden.
Vi skippar det och vi skippar neonljuset i din bakgrund. Ja, men annars har vi inte så jättemycket att säga om den matchen, mer att BIK och Skoga ska nog vara ganska besvikna med att de inte kan vinna den här matchen. Sen Arvid Aronsson tror jag kommer bli avstängd ett gäng matcher efter den där tacklingen som han satte på Olsson i tredje perioden. Den tog ju inget bra.
Nej. Och det fick vi bekräftat av, vi måste ju ändå få med Daggen i podden fast han just nu sitter och kör i skogen där på väg mot Växjö. Men han bekräftade att det var ingen snack om saken.
Det var en lokaljournalist från Jesper Hallberg, vet du om det?
Jajamensan.
Ja, han hörde av sig till mig och han sa det att han jobbar ju på Barometern, va? I Oskarshamn.
Oskarshamnstidningen Barometern heter det.
Ja, så är den, förlåt. Mm. Han sa det, fan, är Daggen och dömer i Kalmar? Åker 45 mil enkel väg för att döma i Hockeyettan? Och jag sa det, nej, alltså, han bor ju i Växjö så det är ju inte riktigt så långt. För han trodde att han bodde kvar i Karlskoga.
Ja, då hade det varit lyxigt att släpa ner han hela vägen dit.
Ja, det hade varit en lång resa. Det var en liten inblick i alla fall. Att Daggen inte vet vart... Han skulle ju vara med i den här podden. Vi har logistiska problem och vi hoppas att det här ska lösa sig till nästa vecka. Det kan hända att vi kommer att alternera vilken inspelningsdag vi har här. För vi har ett logistiskt problem. Och jag tror att i stora drag så är det jag som är felet. För att
beskriva det så befinner vi oss i elområde 1, 3 och 4. Eller hur? Det var en geografisk fördelning. Det är det folk pratar om nu för tiden. Och vi vill ju väldigt gärna ha Daggen med, men... Det är ett bankjobb, det är ett domaruppdrag och det är experteri på Simor. Så att, men han är snart tillbaka. Jag har ju till och med erbjudit mig själv att sätta mig på bänken och tugga knopp så att han ska få ta plats om ni kan få ihop det vid något tillfälle. Men vi pusslar så gott det går.
Ja, och jag har ju tre ligor här som jag just drar igång. Så det är ganska späckert schema, men ett åring hemma och en sambo som har börjat jobba dessutom. Jag måste bara säga det att jag hörde av mig till Sanne Lindström då för att säga... Kan du vikariera för Daggen? Det här är ju, alltså det här är tydligaste lögnen man har fått i hela sitt liv. Du vet, om man ska ljuga för någon, då vill man ju också så här. Om jag säger till dig att jag kan inte komma, jag är sjuk. Då vill jag gärna att du ska höra att jag är sjuk också. Ja. Så Sanne sa, föräldrar möter 20:45. Tjena. Och så skickar han en bild från en skolbägg. Han bara, på föräldramöte. Det är ju den största lögnen man har hört i norra Europa.
Han som går på Komvux i Karlstad. Läser in och kurser.
Ja. Vad tror du han läser för kurs? Då är det sen. Vad fan, vi ska snart avrunda.
Ja, vad skulle han kunna ge sig in på? Något språk kanske?
Ja, han är ju för halva året i Spanien. Eller
ja,
Portugal.
Kanske att han läser spanska. Han läser upp nu då.
Kanske är det. Ja, men det där... Föräldramötet, det kan man ju...
Ja, men han har en inbjudan i alla fall. Vi vill ju gärna ha Sanny med vid tillfället.
Ja, det är väldigt svårt att boka honom.
Mm, busy man.
Så är det. Du, vi summerar där och hoppas nu att ljudet är bättre den här veckan. Och som sagt, vi ber om ursäkt att det var så den förra veckan. Den här veckan blev det lite logistiskt. Men vi är tillbaka i full kraft nästa vecka med bra ljud, med peppad Fredrik, peppad Lars, peppad Daggen. Och då har vi dessutom några riktigt härliga matcher. Och på fredag kväll, missa inte Djurgården, Södertälje och ytterligare ett gäng matcher 18:30 på Simma Hockey. Och du ska inte säga något där.
Hej då.
Ja, hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.